Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Adam Smiths The Wealth of Nations är ett klassiskt ekonomiskt verk från 1776, skrivet i formen av en lång analytisk undersökning av vad som gör att länder blir rika. Boken räknas som en grundtext inom nationalekonomi och klassisk liberalismen, men den är inte bara en enkel försvarsskrift för fri marknad. Smith försöker istället förklara hur arbete, handel, kapital och institutioner samverkar i ett samhälle. Han visar hur specialisering kan öka produktiviteten, hur konkurrens påverkar priser och hur ekonomisk utveckling formas av lagar, skatter, tullar och statens roll. Verket är både historiskt och teoretiskt och det riktar sig till läsare som vill förstå ekonomins grundprinciper snarare än korta råd. Det är också ett av de mest inflytelserika böckerna i västerländsk idéhistoria, eftersom många av dess frågor fortfarande präglar debatten om frihandel, marknadsmakt och offentlig politik. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, arbetsdelning som motorn bakom ökad produktivitet. Ett av bokens mest kända bidrag är analysen av arbetsdelning, alltså att produktionen blir effektivare när arbetet delas upp i mindre och mer specialiserade uppgifter. Smith använder detta som ett grundläggande exempel på hur rikedom skapas i praktiken, inte genom att pengar samlas på hög, utan genom att människor producerar fler varor med mindre spill av tid och energi. Poängen är inte bara att arbetaren blir snabbare, utan att hela ekonomin kan växa när fler kan fokusera på det de gör bäst. Specialisering gör också att tekniskt kunnande fördjupas och att nya metoder lättare utvecklas. I en svensk kontext går det att tänka på hur industrialisering, verkstadsindustri och senare avancerad exportproduktion byggde på samma logik, även om Smith skrev långt före den moderna industristaten. Han visar därmed att välstånd inte främst är en fråga om lager av ädelmetaller utan om hur effektivt samhällets arbetskraft organiseras. För det andra, den osynliga handen och självintressets samhällseffekt. Smiths idé om den osynliga handen används för att beskriva hur enskilda människors egna intressen under konkurrens och med tydliga spelregler kan leda till ett resultat som också gynnar samhället som helhet. Det betyder inte att marknaden alltid fungerar perfekt, men att decentraliserade beslut ofta samordnar resurser bättre än central styrning. När köpmän, producenter och arbetare försöker förbättra sin egen situation kan de samtidigt bidra till högre produktion, bättre utbud och lägre priser. Det viktiga hos Smith är att detta sker genom institutioner och incitament, inte genom moralisk magi. Självintresset måste möta konkurrens, annars kan det slå över i missbruk. Därför är idén både ekonomisk och institutionell. Den hjälper läsaren att förstå varför marknader kan vara ordnande system, även utan att någon ensam aktör planerar helheten. För moderna läsare är detta en nyckel till att förstå varför Smith ofta missförstås som mer dogmatisk än han egentligen var. För det tredje, kritiken av merkantilismen och kampen mot handelsrestriktioner. En stor del av boken är en uppgörelse med merkantilismen. Den dåtida uppfattningen att nationell rikedom främst bestod i att staten samlade guld, silver och handelsöverskott. Smith menar istället att ett land blir rikare genom produktivt arbete, ökad produktion och friare utbyte mellan människor och länder. Han kritiserar tullar, monopol och regleringar som skyddar vissa intressen på bekostnad av allmän effektivitet. Det är en viktig poäng eftersom han visar hur politiska system ofta gynnar särskilda grupper som handelskompanier eller privilegierade producenter snarare än hela samhället. För läsaren blir boken därför också en analys av makt, inte bara av ekonomi. Smiths resonemang är fortfarande relevant i diskussioner om protektionism, handelskrig och statligt skydd för vissa branscher. Samtidigt är hans kritik nyanserad eftersom han inte avvisar alla undantag från frihandel. Han accepterar att staten ibland kan ingripa av försvars- eller samhällsskäl, vilket gör hans tänkande mer balanserat än en enkel laissez-faire-position. För det fjärde, statens nödvändiga uppgifter enligt Smiths ekonomiska modell, trots sitt försvar av marknadens frihet, menar Smith inte att staten ska vara frånvarande. Tvärtom beskriver han flera funktioner som bara offentlig makt kan utföra effektivt. Det gäller försvar, rättsväsende och skydd av äganderätt, men också infrastruktur som vägar, broar, kanaler och andra gemensamma anläggningar. Han lyfter även utbildning som ett område där staten kan spela en roll, eftersom ett fungerande samhälle behöver mer än privat vinstdriven verksamhet. Det viktiga är att staten ska skapa ramvillkor som gör det möjligt för arbetsdelning och handel att fungera, inte ersätta dem. Denna balans är central i boken och skiljer Smith från senare förenklade tolkningar där han framställs som motståndare till all offentlig verksamhet. För svenska läsare är det lätt att se paralleller till hur infrastruktur, skola och rättsstat har varit avgörande för ekonomisk utveckling även i ett relativt marknadsorienterat välfärdssamhälle. Smiths perspektiv visar att effektiv ekonomi kräver institutioner, inte bara fria priser. Slutligen, rikedom, tillväxt och varför samhällen utvecklas olika. Bokens större projekt är att förklara varför vissa samhällen utvecklas snabbare än andra. Smith är intresserad av den naturliga ordningen i ekonomisk tillväxt, där jordbruk, manufaktur, handel och kapitalbildning samverkar över tid. Han ser rikedom som något som växer när arbete blir mer produktivt och när kapital används för att utvidga produktion. Det gör boken bredare än en handbok i handelspolitik eftersom den också behandlar social utveckling, stadsbildning, landsbygdens roll och skillnader mellan länder. Smith försöker förstå varför vissa institutioner främjar framsteg medan andra bromsar dem. Hans analys har därför stor betydelse för ekonomisk historia, inte bara för teori. Den ger också ett perspektiv på modern utvecklingsdebatt där frågan inte bara är hur mycket ett land producerar utan vilka regler och strukturer som gör långsiktig tillväxt möjlig. Det är denna kombination av historisk bredd och analytisk skärpa som gör boken ovanligt hållbar. Den förklarar ekonomin som ett levande system av människor, incitament och institutioner, inte som en samling isolerade siffror. Sammanfattningsvis, The Wealth of Nations passar bäst för läsare som vill förstå ekonomins grundprinciper på djupet, studenter, samhällsintresserade, beslutsfattare, historiker och alla som vill se hur moderna marknader faktiskt fungerar. Boken belönar den som är beredd att läsa långsamt eftersom den erbjuder mer än slagord om fri marknad eller statlig kontroll. Dess styrka ligger i att den förenar teori, observation och historiskt resonemang i en enda sammanhängande analys. Jämfört med många senare ekonomiböcker är den mindre teknisk, men mer grundläggande i sitt sätt att tänka om välstånd, arbete och institutioner. Det som särskiljer den är just balansen. Smith försvarar konkurrens och frihandel, men han gör det utan att bortse från rättsväsende, försvar, infrastruktur och utbildning. För den som vill förstå varför ekonomiska system fungerar och varför de ibland misslyckas, ger boken ett ovanligt hållbart ramverk. Den är därför både en historisk klassiker och ett verk som fortfarande hjälper läsaren att tänka klarare om politik, handel och samhällsutveckling. Om du vill stödja Adam Smith, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!